Röster.
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 Dagens programledare är Olof och Tina.
Dina röster i vardagen. Hej och välkomna till dagens fontänbubbel. Den 14 mars är det väl idag?
Ja, det tror jag stämmer.
Torsdag alltså. Mm. Och det är dagens programledare, det är jag, Olof, och min kollega...
Tina heter jag.
Ja, och ja, vad är det vi ska prata om idag?
Jo, idag ska vi ge oss in i det genetiska träsket. Nej, men vi ska prata lite om hur, vad det är som formar oss som personer. Eller liksom vad det är som formar våra personligheter, lite närmare bestämt. Vad säger du?
Ja, vi har ju då följt en serie med Anders Hansen i SVT, fyra delar som handlar om där han undersöker och går på viss forskning. Det är sån här populärvetenskaplig forskning, ska tilläggas.
Mm.
Att försöka undersöka, är det arv eller miljö? Och hans premiss då, det som det hela bygger på, det är att det är generna som styr i högre utsträckning.
Just det.
En arvet.
Ja, en miljön då.
Ja.
Och de erbjuder ju då på SVT ett slags personlighetstest som man kan göra. Där man ska kunna svara på lite frågor så här och få en idé om vad man har för personlighetstyp. Jag gjorde testet och fick titta på svaret, men det försvann ganska snabbt, så jag har inga detaljer, men en sak som jag såg var att jag hade väldigt högt på öppenhet och sen hade jag lågt på vad heter det nu, spänningssökande. Jag vet inte, jag känner mig lite missnöjd över det.
Jag var nog ganska neutral på spänningssökande, tror jag, men ja, jag kommer inte ihåg riktigt, men jag hade också rätt så högt på öppenhet.
Jag är bara lite nyfiken, för det var en fråga som var så här, eller ett påstående som var: jag gillar ett bra slagsmål.
Ja, nej, då svarade jag ganska dåligt. Jag vet inte, alltså,
ganska dåligt.
Jag vet inte vad jag ska svara på det.
Men jag svarade också ganska dåligt.
Jag tycker vi lägger på den första låten.
Ja, det gör vi. Vi
kommer tillbaka sen.
Hi Cody, I mean Ken. Are you free right now? I have a song that I need you on. Like now?
Let's party! Let's party!
Hej, vad tror du påverkar vår personlighet mest?
Genetiken.
Jag vet inte, men jag tror att det lutar åt att det är det genetiska arvet som påverkar mest.
Vad tror du påverkar vår personlighet mest?
Jag tror genetiken.
Arvet.
Vad tror du påverkar vår personlighet mest i livet?
Alltså jag har tittat på lite tv-program om det här. redan. Och då förstått att det inte är så mycket som man tror, kanske familjen och sådär, utan att det faktiskt är mer alltså hereditet, vad heter det? Ärftlighet faktiskt.
Mm. Men tror du att det är så?
Alltså jag har lite svårt att greppa det. Det känns inte som att det är så. Det känns lite orimligt att det som liksom händer oss, det liksom vår omgivning skulle påverka mindre än vår ärftlighet. Faktiskt.
Hej, vad tror du påverkar vår personlighet mest i livet?
Oh, det är en bra fråga. Dels så är det ju familje och uppväxt. Man blir väldigt influerad av saker. Sen är det ju även intressen som utvecklar vidare ens personlighet. Samt vännerna man får på vägen i livet. Och allt det ihop skapar ens personlighet, skulle jag säga.
Mm. Vad tror du påverkar vår personlighet mest i livet?
Trauman.
Ja, egentligen så tror jag att det är rätt så fördelat mellan det genetiska och vad vi upplever under livet.
För det finns ju ny forskning som hävdar att genetiken spelar mycket, mycket större roll än vad man har trott innan. Bara spontan reaktion på det.
Själv tror jag så pass mycket på miljöpåverkan att jag är lite frågande till det.
Vad tror du påverkar vår personlighet mest i livet?
Miljö och sen gen.
som påverkar vår personlighet. Och här, jag tror aldrig en kombination.
En kombination av?
Nej, men av, vad heter det? Socialt och hur vi växer upp, vår miljö. Jag tror det är många komponenter i vad som skapar vår personlighet.
Ja, det ni först hörde var Barbie och Ken med Scene Queen och Set It Off. Och sen hörde vi lite inslag från en liten fallstudie kan man säga här på huset där vi undersöker vad folk tycker, hur strömningarna, tankemönsterna går.
Mm. Det var ju rätt så blandat, men det kändes ändå som att de flesta, eller många var inne på att det var genetiken. Sen var det några som var lite osäkra. Ja. Det var någon där som hade hört att det var genetiken men som inte riktigt ville att det skulle vara så.
Ja, och just där känner jag att jag är lite grann inne på samma linje. Och det menar han i dokumentären att jag har ju sett några fler delar. Det finns ju 4 olika delar av det, men i typ andra delen så menar han att det i sig är ett personlighetsdrag. Att man duckar för information eller förhåller sig skeptisk. Och det gör jag också, alltså... när det kommer så här nya och upptäckta men nu säger forskningen plötsligt det här, då är min reaktion alltid att luta mig tillbaka till det gamla beprövade. Liksom, att jag förhåller mig skeptisk till ny information.
Mm. Samtidigt, vi pratade ju lite innan här och du berättade lite om vad du hade fått för resultat på det här testet. Och då hade du högt på öppenhet, visst var det så?
Ja. Uh-huh. Ja, men det hade jag. Så jag är ju öppen för olika, så jag... Jag slår inte tillbaka, som jag håller ju en väldigt skepsis när det kommer saker som bara påstår att nu är det här den nya sanningen på något sätt. Nu är det här,
Men vad finns det för liksom lockelser i att vilja ha kvar betydelsen av miljön?
Nej, men alltså det är ju en stor... Alltså det är viktigt att kunna vara trygg i det man ändå har fått lära sig och håller fast vid att inte behöva ta bort hela känslan av att man kan göra någonting åt det. Man kan göra någonting åt situationer. Vi kan ju presentera lite grann den här idén hur i programmet hur han har lagt upp det. Det är att han har gått, han som är programledare, han har gått ut och frågat några forskare som han har valt att lyssna på. Och sen har han en kritik då som kan riktas är att han kanske inte har sökt alla, det finns en massa olika som kan få säga, alltså hans tes är väldigt mycket de han har sökt sig till. Han söker sig till de som säger att personligheten går i arv, att den är ärftlig och att den sitter med en under hela livet, så att säga, att man egentligen är ett jag som är förutbestämt på något sätt, att man bara hamnar men han har kanske inte gått igenom riktigt alla, för det finns de som säger något annorlunda.
Men kan vi gå tillbaka lite till vad det här bygger på? Alltså, vad enligt den här idén är en personlighet? Alltså, för det är ju lite det här att man tänker sig att personligheten består av ett antal, är det 5 parametrar?
Ja.
Och så ligger man liksom någonstans på spektrat i alla dem. Kan du nämna vilka det är?
Det finns ju de personligheter, så det är till exempel öppenhet, extroversion, neuroticism, samvetsgrannhet och vänlighet.
Mm. Så det är lite grann hur man liksom förhåller sig till, hur man reagerar på världen på något sätt.
Ja. Och då menar han att neuroticism är egentligen kanske en väldigt gammal liksom egenskap hos människor som kom från en period där det gällde att i mänsklighetens historia när det gällde att överleva, och att man är vaksam numera kanske att personer som är neurotiska kan få uppfatta världen som farlig.
Betyder det att, att vi liksom, eftersom vi alla härstammar från den tiden då vi kanske levde på savannen och liksom jagade och sådär, att vi alla är ett gäng mer eller mindre neurotiska människor, att det är vi som har överlevt? Liksom.
Ja, så han menar också att man blir ju mindre neurotisk med åren, alltså att det är vanligt att man blir. Samtidigt menar han ju att vi går längre ifrån vår personlighet, alltså vi kommer närmare och närmare vår grundpersonlighet ju äldre vi blir, även om vi ska prata mer om det sen, men det är liksom det handlar om mycket. Och så då kan man ju fråga hur kontroversiellt är detta egentligen? För jag menar, det egentligen kanske inte man ska se det som en stor grej, eftersom bara för att det finns vissa så personligheter man har, så som han menar, så betyder inte det att man hamnar i precis samma roll. Alltså personer, någon som är till exempel har en ådra att de är, i vissa sammanhang pratar man om typ A och typ B-personligheter. Mm. Det finns andra sådär, att typ A är de som är drivande och handlingskraftiga och liksom entreprenöraktiga. Men att de typ A-personligheter, att de kan vara såväl politiker som företagsledare eller gängledare. Liksom. Det finns allting. Men det finns liksom ingenting som säger i det här att de nödvändigtvis måste bli gängledare.
Nej, men det
eller
kanske,
politiker eller något annat. Liksom.
Det kanske, för det känns som att när vi tittade på det här, vi tittade ju på inför den här podden så tittade vi ett gäng på första avsnittet i den här programserien.
Mm. Ja.
Och då var liksom en del av reaktionerna var så här, men gud, vad händer då? Alltså om allt är hugget i sten, alltså vad händer då med ansvar i livet? Ja. Och vad händer med, alltså har det socialt arbete till exempel, terapi, har sånt ingen betydelse för? Alltså så här, tänk dig att någon person hamnar snett i livet liksom. Finns det inget att göra? Ska man bara liksom acceptera vad som händer? Men då känner jag lite grann att, för det är lite det du är inne på, känns som att personligheten är ju inte samma sak som, eller alltså, om man godtar det den premissen att genetiken avgör personligheten, så är inte det samma sak som att personligheten avgör livet.
Nej precis.
Eller?
Ja. Nej, precis. Det är det jag menar också. Och sen är det klart att livet är ett lotteri var man föds. Liksom. Mm. Också, det kan man inte hjälpa heller.
Det är alltså väl det som känns så himla kontraintuitivt. Liksom, att genetiken skulle avgöra allt. Men det kanske inte är det han säger. Nej. Så det kanske inte är så kontroversiellt.
Jag tänker vi lägger på en låt.
Ja, så. Det gör vi. Ja men hej och välkomna tillbaka. Nu lyssnade vi på Once in a Lifetime med Talking Heads.
Ja, och då välkomnar vi upp Roger.
Välkommen.
Ja, hej.
Du hade sett programmet.
Och jag såg den här din personlighet på SVT Play. Mm. Och där var det ju Anders Hansen som var den som intervjuade de här människorna och utrönade vad personlighet är och var det kommer från och så. Han intervjuade en äldre herre som sa att hans forskning hade kommit fram till med sin forskning att när vi är unga då spelar miljön större roll än när vi blir gamla. Då det är arvet som betyder något mest för vad vi, hur vi beter oss, hur vi är, hur vi tänker, vad vi gör. Allting som har med personlighet att göra. Jag tänker mig då på till exempel när man är ung så blir man lätt offer för grupptryck. Det blir man inte när man blir gammal.
Är det så?
Visst är det så?
Ja.
Du är inte gammal nog att veta det kanske?
Nej, kanske inte. Eller fast jag är väl ganska medelgammal men jag känner att jag kan bli visst bli påverkad av grupptryck. Men okej, så du, men har du själv erfarenhet av det här? Eller?
Ja, men så är det ju. Alltså, jag har inget specifikt typ av händelse som har inträffat, men det är ju helt klart så att jag är inte lika mottaglig för påtryckningar av grupper som jag var när jag var ung.
Känner du att du är mer liksom din sanna personlighet, din sanna personlighet får komma till uttryck mer nu än när du var yngre?
Ja, det gör jag.
Ja. Mm. Ja. Intressant.
Ja. Mm. Ja, jag ställer mig väldigt frågande själv till det här. Det var en av de anledningarna till liksom så här, apropå det jag pratade om att jag är skeptisk på ny information. Och det här är ytterligare, det här är liksom en bekräftelse på att jag ska vara lite skeptisk utifrån mina egna hur jag växte upp. För när jag var liten så var jag väldigt styrd av exakt mina impulser, hur jag kände vad jag hade lust för. Och jag kunde inte hålla tyst inför min omgivning. Va? Att liksom,
jo, men samtidigt så gick det väl i Levis jeans och sådana saker också, för att de andra gjorde det, de andra barnen.
Vad sa du, samtidigt gick det?
Levis jeans, alltså det var ju populärt.
Okay. Var du lite modeslav?
Nej, då var jag aldrig på det. Alltså jag var ju tvärtom väldigt innesluten i mig själv och gjorde vad jag hade lust för, så att säga, när jag var liten. Men jag är inte alls, jag får inte en kick alls av samma saker idag som jag gjorde då. Jag tycker jag känner att jag är en ganska annorlunda person, men jag har svårt att se att omgivningen skulle ha format mig till att
men
vara.
Men upplever du, om jag ställer samma fråga till dig som jag ställer till Roger då, upplever du att din sanna personlighet får komma till uttryck mer nu än vad den gjorde när du var? Nej.
Nej, det är det jag menar, att jag tycker inte det.
Nej, alltså, nej, precis. Men då undrar man ju, vad är en personlighet? Alltså, är personligheten ens impulser?
Ja, alltså för mig känns det så i alla fall. Det man har lust att göra, det man har liksom, det är ens person. Sen är det klart att man är outvecklad som barn i förhållande jämfört med hur man är som vuxen. Nej, men jag tycker ändå att överhuvudtaget värdera gemenskap med andra. Liksom, det var ju någonting jag fick vänja mig vid efterhand. Att det var liksom, det var på något sätt nödvändigt för att man hade mindre, man klarade mindre, man hade mindre lust att bara finna nöjen för sig själv liksom, på något sätt.
Ja, men man kan ju säga att det är komplext då, för att du har ju motsatt erfarenhet vad jag har. Ja. Och vi har säkert rätt båda två. Alltså det kanske beror lite grann på personlighet, eller det är det vi talar om. Vilket är personligheten? Är det arvet eller miljön?
Men det jag hör lite också är att det kanske spelar roll vilken utgångspunkt man har. Alltså hur jag tänker då att om du var man kan ju vara olika på hur impulsstyrd man är, tänker jag. Du kanske hade dålig impulskontroll känns det som en så negativt begrepp. Men är man lite mer timid så kanske man under barndomen låter liksom faktorer i miljön påverka hur man agerar utan att för den delens skull...
Man vill ju gärna smälta in när man är ung.
Ja, jag vill jättegärna det.
Man vill ju vara en del av så att säga ungdomskulturen som någon skapade då liksom, och spelade, anspelade på.
Nu tycker jag, alltså, ett vanligt misstag när man pratar om så här genom livet, olika åldrar och hur man gör, det är att man kanske blandar ihop barndom och ungdom med barndom, för det stämmer säkert för en viss period i livet att man är, man söker sig, men det är inte alldeles självklart att när man är fem år gammal är man inte samma person som när man är 15. Liksom, nej, men man har olika liksom, jag vet inte.
Jag tänker mig mer ungdomar alltså, snarare än barn då när jag snackar om att...
Ja, men då är det skillnad för barn, för jag tänker barn när man börjar livet, då tänker jag som barn och så när man är riktigt liten.
Ja, men jag menar det, alltså ungdomar alltså, för att när man är barn så är man väldigt mycket formad av sina föräldrar också. Ju, så att, men man är samtidigt sig själv, för att det är ju deras arv man har fått ju. Så då är det ju ganska naturligt att det ligger nära ens föräldrar sätt att se på saker och så. Liksom, när man blir styrd av dem så att säga. Så är det inte på ett negativt sätt, utan det är mer så det fungerar helt enkelt.
Jag fick ju att de behövde ju bara ge mig ett lillfinger med någonting nytt och jag kunde få specialintressen. Som inte alls var meningen att jag skulle få kanske. Men som till exempel att jag blev jättefascinerad av badrumsfönster när jag var 3 år gammal. Och det tror jag knappt, det var knappt någonting de uppfostrade mig till att bli.
Wow, det är ju helt fantastiskt. Den var ju helt fantastisk. Men vad var det jag tänkte på?
Vi tar en låt så kommer vi tillbaka snart. Du lyssnar på Fontänbubbel och det här var Mötley Crüe med låten Kickstart My Heart.
Yes. Och alldeles innan här så nämnde du, Olof, att du hade ett specialintresse för badrumsfönster. Kan du berätta?
Ja, det var en av alla möjliga jag hade, men det var det mest absurda som jag hade då, att jag sprang ner och tittade, vi ville titta så fort jag var i ett nytt rum eller även det gamla rummet, jag ville gå ner och titta på den här bara för att se imman utan så liksom att det var något speciellt med fönstret, alltså att det var istället för vanliga fönster man kan se ut att det var någon imma där som var väldigt fascinerande.
Vilken ålder var du då?
3.
3, och du var så liten att du minns från den åldern.
Ja, jag minns inte jättebra. Nej, okay. Bara, men jag har fått berättat för mig. Men, okay. men jag minns små snuttar av det. Men jag vet ju att jag hade väldigt många konstiga så här som blev in på att jag också, när min mamma läste godnattsagor för mig, så att jag ville att hon skulle läsa på ett speciellt sätt i en viss ordning med en viss röst liksom, så också när jag var 3 år. Att jag kunde bli, när jag var 6-7 liksom, så började läsa serietidningar, att jag kunde bli det kunde vara jätteviktigt för mig hur det var målat i färgerna, om det var vitt eller gult i någon sån här i någon detalj så här, att jag kunde bli jättefascinerad av det.
Det känns ju som att det kanske rimmar ganska väl med det här med din öppenhet utifrån det här testet som du har gjort. Alltså att du har det låter ju som en väldig öppenhet gentemot världen.
Har du något mer att tillägga?
Inte just nu, men kanske sen.
Men vi har ytterligare en person som har lite att säga om det här med personligheten och vad den formas av. Primus, välkommen.
Tack så mycket. Jo, när jag satt och lyssnade på er så kom jag att tänka på mitt favoritcitat. Och jag är nyfiken på, för det första, om ni kan gissa vem det är. Mm-hmm. Och för det andra, om ni tycker det passar in i sammanhanget.
Låt höra.
Människorna skapar sin egen historia, men inte efter eget gottfinnande. Inte under omständigheter som du själva valt, utan under omständigheter som är omedelbart för handen givna och redan existerande. Traditionen från alla döda släktled trycker som en mara på det levandes hjärna. Alltså, vi gör vår egen historia men inte under villkor vi själva får välja.
Jag ger det mest klyschiga svaret som jag kan komma på. Shakespeare.
Nästan.
Kunde vara, ja.
En till.
Churchill.
Tysk.
Tysk.
Mm. Nietzsche.
Karl Marx.
Karl Marx.
Oj, jaha. Mm.
Jag skulle säga en sak. Jag kanske vill ta tillbaka det jag sa innan.
Jaså?
För att när jag var liten så hade jag alltid ett specialintresse också, som du snackade om specialintressen. Och det var militaria. Det började redan när jag...
Militaria?
Mitt första minne var om militaria. Det var alltså att jag skulle fylla år och så hade jag min mamma köpt present som låg i garderoben som jag hittade givetvis. Inslagen.
Vad var det du hade fått inslaget? Förlåt.
En present.
En present?
Jag visste inte vad det var men jag skakade på den och det lät som Lego. Mm. Och jag sa till min mamma, mamma jag vill inte ha Lego, så tjatade jag på henne så hela tiden. Och sen så när jag fyllde år då någon dag efter eller så öppnade det och så var det små plastsoldater. Och då skämdes jag. Och det här kommer jag ihåg fortfarande.
Mm.
Så det kanske inte är så som jag sa från början.
Men vänta, hur kopplar du ihop det med det som du sa från början?
Personlighet, det har med att göra med min personlighet. Jo. För jag har ett sånt levande intresse för det här som jag alltid har haft hela mitt liv.
Ja.
Som har alltid följt med mig utan att försvinna.
Precis.
Från det mitt första minne var. Och det kan inte vara så mycket då, det kanske var fem år eller så.
Men jag tolkade dig mer, säg om jag har fel, men jag tolkade dig mer som att du menade att personligheten finns där. Men det kanske... Genom livet så har man kanske olika möjlighet beroende på miljön att liksom ge uttryck för den. Alltså det lät som att du tänkte att du hade haft samma personlighet sedan du var liten. Men att nu när du är äldre så bryr du dig inte om vad folk skulle tycka om den på samma sätt.
Så måste
du
vara.
Okej, bra. Då har jag figured you out, Roger.
En bit i alla fall.
Ja, jag får gå tillbaka till det du pratade om att forma vår historia. Hur syftar du då på det? Vad är det du tänker på?
Jo, jag läser kontentan av citatet som... Att människan är fri att forma sin egen historia. Men vi får inte själva välja omständigheterna. Så konflikten är helt enkelt mellan dels fri vilja. Mm. Men dels under strukturer vi faktiskt, som inte är frivilliga. Så jag tänkte att det kanske passar in i diskussionen om arv och miljö. Att generna påverkar oss. Och då undrar jag, finns det en fri vilja någonstans kvar?
Oh. Nej, men vi var inne på det här lite grann att... Bara för att man har kanske en personlighet så betyder ju inte det att man hamnar i exakt samma roll. Beroende på hur miljön liksom så, hur toxisk ens uppväxtmiljö är så att säga, så kan man hamna i väldigt olika hälsosamma, olika grad av hälsosamhet i de val man väljer. Men att man kanske ändå har samma vissa drag som är likartade. Sen vet jag att Karl Marx, när det gäller honom så var han ju väldigt... Så var han ju väldigt färgad av sin uppfattning. Han var ju politisk agitator kan man säga. Så han har klassat som en profet i vissa liksom, av dem som är så här, marxister och så. Men han hade en väldig utgångspunkt i att det var beroende av klass. Hur man jobbade. Alltså att om man var arbetarklass så hade man en speciell preferens. Om man var kapitalist så hade man en annan preferens. Nu är det väl långt ifrån liksom konsensus om att det är så. Men jag menar att det är en väldigt specifik form. Det är en väldigt specifik person som sa det så att säga.
Mm.
Vi kan egentligen lägga Karl Marx åt sidan och så kan jag koka ner min fråga till det här. Finns det en fri vilja?
Men jag tycker det är så fascinerande med de här liksom, determinism, inte determinism, nature versus nurture. Alltså jag tycker alltid, alltså jag fattar varför man hamnar i, det är 50% det ena och 50% det andra. För att jag tycker att båda perspektiven är exakt lika tilltalande och jag tänker att de är, jag kan inte, alltså det går inte att välja någon av dem tycker jag. Men å andra sidan, eller vad säger du, Primus? Vad tycker du?
Jag tycker du sätter ordet på växelspelet som finns mellan dem.
Mm.
Jag får bara slänga in en sak till.
Ja, men jag gärna.
Max. Jag gillar att kalla just det växelspelet för dialektik.
Ja, just
det. Det vill säga två motsatser som stöter ifrån varandra men också påverkar varandra.
Mm.
Men du Primus?
Ja.
Menar du att klass, samhällsklass kan avgöra en personlighet?
Bra fråga.
Mycket bra fråga.
Det var en anspråksfull fråga. Eller det kräver ett anspråksfullt svar.
Jag tror den ger mig en viss grundläggande fundamental struktur. Men jag tror att jag fortfarande har ett val att försöka påverka den eller inte.
Men här är det väl inte, alltså person, alltså jag ser inte emot dig, utan jag bara får en tanke utifrån den frågan att personligheten är väl en sak, och ens liksom villkor i förhållande till vilka rättigheter man kan göra anspråk och så är ju två olika saker.
Eller jag ska hålla med dig då, Tina.
Ja, precis.
Men får jag fråga en sak? Alltså man vill ju gärna tro att sådana saker som liksom ens relationer och livet och kultur och natur och konst och mat, att alla de sakerna bygger på en på något sätt. Alltså, och om det inte är ens personlighet som de här sakerna bygger på, vad är det då som byggs på? Alltså, vad är det man får? För man blir ju berikad av att vara i den här världen. Liksom. Men vad hamnar de intrycken då, om inte i personligheten? Svara nu, Primus. Eller du kan...
Ja, det... Kan det vara så att det finns en viss grundläggande känslorepertoar?
Vad betyder det?
Att man har en personlighet som man reagerar på, om man får se till exempel utnyttjande. Då kan säkert många empatisera med att man känner empati med den som blir utnyttjad. Sen, och visst, jag kanske inte glider ifrån att det har fortfarande med personlighet att göra, men jag tror för att kunna överhuvudtaget prata om saker som ansvar, att både ta sitt eget ansvar och kräva andra på sitt, så krävs det att vi i det sammanhanget tolkar in vad man väljer att göra med sin reaktion på till exempel om man ser någon bli utnyttjad.
Ja, precis. Och det låter så rimligt när du säger det. Så då är det som att alla de här sakerna som jag listade eller rabblade nu, det påverkar hur man liksom agerar i livet, men kanske inte ens reaktion på livet. Typ.
Personligt, är det som ett register då av känslor eller...
Ja, men här trädde vi in, och nu befinner vi oss, som jag ser det, mitt i växelverkan mellan vad man får med sig utan att ha haft någonting att säga till om det, och vad man väljer att göra av det. Så även om det ligger i våra gener att känna empati med varandra, vilket är ju helt avgörande för om vi är flockdjur, så finns det, nu känner jag att jag repeterar mig själv, men då kvarstår ju ändå frågan vad man gör med den känslorepertoaren. Vad gör jag av när jag känner avsky eller ilska eller över orättvisor?
Jag tänker vi lägger på en låt, och så har vi lite mer att behandla, så som vi, men vi tackar så jättemycket för, om du inte har något mer, ingen mer har
tack
något mer att säga.
Tack Primus.
Tack.
Och tack Roger. Ja, välkomna tillbaka. Vi lyssnade just här nu på Worth It med Ray. Och nu har vi två nya ansikten här på scen. Vi har Farbror Vattenmelon som jag vill säga någonting om slumpen. Förstod du det som?
Nu är det så att jag har missat nästan allt av podden, så ni kan se mig som är vaken. Men liksom, det är liksom, ni har liksom en diskussion, är det om man formas av determinism eller fri vilja. Men jag tror att slumpen är den tredje ingrediensen. Sen är det också att ibland är det att vetenskapen, om man inte kartlagt små detaljer, små kausaliteter, då stämplar man det som slump. Men det kanske kan vara liksom små delar av determinism eller fri vilja. Men sen också, jag tror fri vilja är lite, det är ganska liksom vagt ord egentligen. Alltså, det är utrymme för så mycket tolkningar och så. Men sen också det ni sa innan, att om något är fri vilja eller determinism, det är att vi har svårt att ha två tankar i huvudet samtidigt. Så liksom, och sen att i olika situationer är det olika proportioner i denna blandningen.
Men innebär det då att du tror att man inte kan välja mellan determinism och fri vilja?
Jo, men det man väljer med kan i sin tur vara orsakad av liksom ett orsakskedja bakåt som man inte själv
som
har
man inte har syn. Ja. Så då låter det som att du kanske ändå är determinist ändå till sist. Bara det att det kan, determinismen är så detaljerad så att den man kan omöjligt veta om alla faktorer som påverkar det vi gör och hur vi agerar. Och så.
Ja, eller att determinismen är okänd. Man har inte koll på orsakskedjan bakåt. Oavsett om det är något genetiskt eller liksom kulturen man växt upp. Jag menar, kultur är i sin tur format av molekyler och allting också. Mm.
Så betyder det då att man bara ska släppa taget och acceptera det som kommer ens väg?
Nej, man har ändå ett ansvar. Men just det, kanske ansvaret eller liksom att man försöker vara idealistisk, det är ju sin tur har en determinism bakom.
Mikael, vad tänkte du på?
Jo, det är så här att jag är lite sur och arg alltså, för att det är ingen som förstår eller vill förstå riktigt. Och det är så här att personlighet, man måste först gå in på vad är det att vara en person? En person är alltså en individ då som har den här kulturella, hör till den kulturella normen då. Ska jag säga så här, en personlighet handlar om att man har en person med andliga egenskaper då. Och anledningen till att jag är så sur på att jag ingen förstår det är på grund av att här tror jag ni diskuterar den här problemet med att man personifierar sina djuriska tendenser och instinkter. Och då blir det alltså psykisk sjukdom då. Att det är alltså när det är kulturellt betingat så har man en idé om hur en person ska vara. Att här har vi bestämt att så här ska en normal person vara. Ska vara som i serie, tv och...
Ja, jo, tack så mycket. Och där kan vi säga också att vi kommer in på just den här aspekten du behandlar, att biologismen är ju ett begrepp i det här sammanhanget. Att utifrån det programmet vi har tittat på så lägger den ju en hel del fokus på biologin, alltså att ens personlighet är biologisk. Men det har också varit en trend att man söker väldigt väldigt vida förklaringar just i biologin. Till exempel Jordan Peterson har ju blivit jättepopulär bland många, att de söker sig till, att många söker sig för att det anses på något sätt spännande. Han kommer att säga något kontroversiellt, att det finns folk som säger att biologin inte har något, att kvinnor och män är helt biologiskt lika, men det visar ju forskning att det inte alls är så. Det är klart att vi lyssnar på honom. Även om det är gammal forskning han förlitar sig på, som ändå är ganska självklar, men där han lägger in på något sätt värderande saker i det som kanske inte är självklart, att man låter det som i naturen vara normgivande så att säga för samhället. Och det kan ju dra, och det är ett av många exempel på hur man kan dra, att ibland vissa drar väldigt långtgående konsekvenser, att man använder biologiska argument för att samhället ska vara utformat på ett visst sätt, och att man försöker dra växlar på biologiska personligheter, att ja, men då det innebär att olika kön eller så olika har olika egenskaper, och det kan drivas ännu längre än bara handla om det.
Man vet ju inte vad den mänskliga naturen är. Den är kanske påhittad i tanken, jag vet inte.
Ja.
Nej, ja, men det ligger någonting i det ju, för att den här forskningen som Jordan Peterson lyfter han ju fram och lägger fram där det finns ett sug efter den.
Ja, liksom. Jo, precis. Det är det jag menar, att det finns en lockelse efter det, och många kanske lite okritiskt sväljer det. Att vi söker sig till, ja, men han är lite uppstickare. Och...
Vad säger du om
det? Det intressanta med honom är att han... Jag tror inte han är socialpsykolog. Han har väl varit så på individnivå, alltså terapeut.
Ja,
och då att snacka om genus och samhället i stort. Alltså antingen får du vara socialpsykolog eller statsvetare eller sociolog. Så det är ett annat område. Han är säkert jätteduktig på individnivå. Att vara liksom psykoanalys av en individ. Mm. Men det blir väldigt spekulativt när han snackar om stora grupper. Men nu måste vi runda av.
Ja,
klockan tickar.
Vi måste runda av. Men vi tackar så mycket våra gäster.
Ja, det har varit
Och det är alltså jag och Tina som har varit programledare.
Jag, Tina och du.
Ja, Olof.
Ja. Och det har varit jätteintressant och roligt att prata med dig om det här idag. Om alla gäster som har varit uppe. Vad kan vi säga att vi har lärt oss?
Ja, vi har ju lärt oss, jag vet inte om vi har lärt oss så mycket egentligen. Vi bara står och stöter och blöter i det här vi redan har tittat på. Det finns ju massa andra saker som också togs upp i programmet, som om vi hade haft mer tid hade vi gärna pratat om det också, med narcissism och psykopati och huruvida det är en del av oss eller inte. Han menar ju att det är en gen, att det finns en mörk sida inom oss alla som vi hela tiden bär på. Narcissism och psykopati, men att vissa embrace it mer än andra och vissa kommer till rätta med det.
Vi kan i alla fall konstatera att ingen av oss uppskattar ett gott slagsmål.
Ja, det var en av frågeställningarna i testet.
Om man kan vara fascinerad av i princip vad som helst här i världen.
Ja, precis. Även badrumsfönster.
Ja.
Men vi tackar publiken också. Och då vi tackar dig Roger och Mikael och Primus som har varit uppe. Och så tackar vi publiken, så tackar vi Per som har hjälpt oss med tekniken.
Tusen tack.
Och tack till oss. Och lägger vi på den sista låten.